Du lyssnar på Alkemistens dotter, slutet av universum, av Carl Michael Edenborg, uppläst av mig, Victoria Flodström. Tillägnad Loka Kanarp, för att du gör universum vackrare. En min vän har många gånger haft den i sin hand i Petersburg och berättat mig att den var brunskimrande vid dagsljuset, lysande i mörkret som ett glöd. Mjuk, nästan som vax, ganska tung och något elastigare. August Nordenskjöld. För tusan, hur många gånger har jag inte önskat att jag kunde angripa solen, ta den från universum eller använda mig av den för att sätta eld på världen. Marquis de Sade. Dies irae, dies illae, solvet saeculum in favilla. Testet David, kom Sibylla. Thomas av Celano.
Den första boken. Svart. Kapitel 1. Testamentet var flera sidor långt och innehöll en mängd anvisningar för gårdens skötsel, bankaffärer och skuldförbindelser, listor med namn på förtroendemän och betydelsefulla. När notarien med sin långsamma och gnälliga röst läste upp det följde en längre tystnad i kammaren. Även herr Görväl satt helt stilla på sin stol. De väntade mitt svar. Jag var liten vid fars skrivbord. Besökarna behandlade mig ändå som en fullvuxen. Jag hade hållit ögonen slutna under läsningen. Nu öppnade jag dem och såg i tur och ordning på herrarna innan jag avmätt sa: Tack, herr notarie.
Om fröken Drakenstjärna undrar något?
Den ytterligt fetlagde mannen harklade sig och strök försiktigt över hakorna med sina välvårdade fingrar. Han kastade en blick mot herr Görväl som återkastade den genom sina runda glasögon utan att röra en min. När notarien insett att jag inte ämnade ställa några frågor samlade han sig.
Er salig fader hade den högsta tanken om fröken Drakenstjärna. Det hör inte till vanligheterna att en blott 13 år gammal får så långt skridna rättigheter och friheter. Jag hoppas att fröken inte tvekar att fråga om råd och bedja om hjälp ifall behov finns eller nöden kräver. Som frökens förmyndare har dessutom herr Görväl det yttersta ansvaret för frökens vällevnad och egendom intill hennes adertonde levnadsår.
Han kastade ännu en blick mot Görväl.
Denne tog av sig glasögonen, putsade dem med sin gröna sidenhalsduk, satte på dem, tog ett par hastiga andetag och bröt ut. Jag ska inte svika den kära Leos förtroende. Även om avståndet mellan Stockholm och Hermestorp gör den dagliga insynen svår, lovar jag att oftast möjligt besöka er, min kära fröken Rebis, och ge er all den hjälp jag kan. Vad gäller gårdens dagliga bruk måste jag dock helt hänvisa er till förvaltaren som är en duglig karl och kommer att fortsätta det blomstrande bruket.
Jag tackar er, herr Görväl. Min röst hade blivit mörkare. Den fyllde rummet. Jag tänkte att far efter sin död hade inlämnats i mig. Att jag inkarnerade honom. Jag var nu lika lång som han varit månaderna innan han försvann. Det hade gått fort. Jag reste mig. Och jag tackar er, herr notarie, för ert besvär. Kan jag bjuda något att äta och dricka?
Lite till liv skulle inte skada innan hemresan.
Fetknoppen såg plötsligt upplivad ut. Han slog igen mappen med dokumenten och reste sig. Även Görväl rätade på benen med en lättad suck. Det knäppte skarpt om hans leder och knotor. Han bugade.
Nu är fröken Rebis herre på Hermestorp.
Jag nickade och gick för att befalla om kosten. Inte mycket minnesvärt sades under måltiden. När herrarna hade lämnat gården i sin diligens tog jag det oöppnade brevet som notarien högtidligt överlämnat till mig och gick upp på min kammare. Det bestod bara av ett ark, vikt 2 gånger och förseglat med svart lack som stämplats med vår släkts motto. Omnium nihil est. När jag brutit sigillet och vecklat ut brevet kände jag väl igen fars handstil. Kontrollerad och yvig på samma gång. Bokstäverna.